Podplay.
Demokratierna i världen blir färre och skörare. Det har vi sett under senare år med exempel från hela världen. Ett tag trodde man att diktaturer skulle gå i mer demokratisk riktning om de bara hade tätare kontakt med folkstyrda länder. Men så har det kanske inte riktigt blivit. Men hur påverkar man egentligen en diktator? Och vad bryr sig en auktoritär ledare om? Och vem lyssnar han, för det är ju nästan alltid en han, på? Välkommen till DNs utrikesvecka med mig, Sanna Thorén Björling. Under några dagar så samlar Studio DN korrespondenter för samtal om olika ämnen. Idag har vi med oss Anna-Lena Laurén i Ryssland, Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson och reporter Said Al-Nahal och DNs utrikeskommentator Mikael Winjarski. Välkomna allihopa.
Tack.
Tack.
Hej. Tack.
Ni har ju alla rapporterat från eller om områden som styrs med järnhand. En del har ju styrts så på under lång tid och andra inte. Om vi börjar i Ryssland, Anna-Lena, det styrs ju på ett allt mer auktoritärt sätt. Vad skulle du säga? Vad är det som driver president Vladimir Putin?
Ja, om man förenklar det lite, så att han ska sitta kvar vid makten. Alltså hans mål är att sitta kvar vid makten så länge det går. Därför att han själv har åstadkommit en situation där det inte längre går för honom att avgå utan att han själv kommer att få mycket stora problem. Alltså han har målat in sig i ett hörn, kan man säga. Och det gör att allt han gör och allt hans agerande så har liksom alltid som mål att hålla sig kvar vid makten. Och å andra sidan ibland oförutsägbar, samtidigt som han är en total pragmatiker och en total cyniker samtidigt och skrupelfri. Och det som jag tror att vi ofta missförstår med diktaturer och diktatorer, fast vi tror att vi vet, så vi tror på något sätt ändå alltid att de liksom har på något plan samma bevekelsegrunder som vi. Och framförallt att de har samma uppfattning om vad som är rimligt. Vi tror att de själva förstår att om de ljuger allt för mycket så kommer det att se väldigt illa ut. Det är just förhållandet till sanningen som är den stora skillnaden. Och här måste man förstå att det spelar absolut ingen roll för Putin hur det ser ut när han ljuger på ett väldigt uppenbart sätt. Det är normalt att man ljuger. Och han tar sig rätten att ljuga.
Erik, du bevakar ju Mellanöstern sedan rätt många år. Det är ju ett jättestort område med få välutvecklade demokratier. Vad skulle du säga, vad förenar eller skiljer styrande i ett land som Qatar med till exempel Syrien åt?
Ja, att du nämner Qatar är ju intressant, för det är ett land som stöder det man kallar för politisk islam. Någon form av, det var i alla fall meningen att det skulle vara någon form av islamism med demokratisk fasad. Och som vi har sett exempel på i till exempel Tunisien, Egypten och Turkiet. Men tyvärr så visar de väl inga skolexempel på demokratiskt styre. Tunisien är väl kanske på väg i den riktningen eller tangerar det. Men det finns likheter, absolut. Bägge länderna styrs enväldigt. Qatar av en emir, Syrien av president Bashar al-Assad. Och bägge de här länderna försöker ju ändå smeta på någon slags demokratisk fernissa på sina auktoritära styren. Syrien har ju både parlaments- och presidentval och Qatar har parlamentsval. Men det är väldigt auktoritära länder och det finns inga tecken just nu som tyder på någon förändring av det.
En intressant sak är ju hur vanliga människor hanterar att leva i repressiva regimer. Said, du och din familj flydde från Syrien där statsskicket ju förvrängdes över tid och blev allt mer brutalt. Vad skulle du säga, hur förändrades människors syn på vad som hände och deras relation med varandra?
Jo, det är inte samma faktiskt under krigets långa period. Det har ändrats mycket. Jag kan komma ihåg när kriget började så fanns mycket diskussion mellan människor om diktatorn och revolutionen och allt. Och även inom samma familjen fanns mycket bråk. Ibland stoppade människor prata med varandra på grund av deras sina politiska ställningar. Så nu under det senaste valet som tog rum, ägde rum i förra månaden. Den här debatten om Al-Assads legitimitet och om hur, om det finns chans till revolutionen att lyckas. Den här debatten har återupplevats och många människor som vi inte hört sin deras röster under flera år har hört av sig och berättat offentligt och delat video och röstmeddelande på sociala medier och WhatsApp att de vill att Al-Assad är kvar, att titta, han är stark, han finns. Det fanns en grupp äldre människor från min hemstad som gjorde nästan som man gör i ett bröllop, att man firade hur Al-Assad vann valet. Och de är samma människor som hade samma ställning i början av kriget. Skillnaden är att de har blivit äldre 11 år nu. Men samtidigt finns många som tycker fortfarande att Al-Assad har inget legitimitet i Syrien och att han måste avgå.
Mm. Otroligt intressant att höra också hur det här förändras över tid. Vi ska ta in Mikael också. Om man tittar på andra länders kontakter med diktaturer varierar ju väldigt mycket. Det finns ju en del demokratiska länder som menar att man kan påverka de här diktaturerna genom att ha tätare kontakt och så, snarare än genom att frysa ut dem. Vad bygger de där teorierna på?
Alltså, jag tror inte att diktaturer, det finns väl inte så många exempel på att diktaturer har påverkats i meningen att de har fallit eller blivit allvarligt försvagade genom bojkotter och sanktioner och sånt. Befolkningen i det landet som är utsatt för det här drabbas däremot väldigt hårt. Om man öppnar, å andra sidan öppnar kontakter som man till exempel har försökt i vissa fall med Belarus då, från EUs sida, så har man gett honom andrum samtidigt som det har blivit lite lättnat för befolkningen, men det har inte ändrats någonting när det gäller maktinnehavet så att säga. Så att alltså Lukashenko till exempel då just i Belarus, han är ju, med tiden har ju alla förstått att han egentligen är en kriminell tyrann som har mördat 20 år, han har hållit på och mördat sina motståndare. Så att allt handlar, det som Anna-Lena sa när det gäller Putin, allt handlar om att han ska hålla sig kvar vid makten. Och en metod som han har är att försöka framställa sig inför EU och USA som mer självständig än vad han är. Och han har ju lyckats med det. För ögonblicket ser det ut som att han sitter väldigt säkert.
Mm. Anna-Lena, vad skulle du säga? Vad säger människor som bor i Belarus själva? Vad tycker de? Har de några? Vad tänker de om hur andra länder bör agera gentemot Belarus?
Det är ju ganska olika. Men av de som jag talade med som då var med och demonstrerade under hösten, så det var nog flera som sa att de tycker att det måste komma någon reaktion nu, och om vi inte får resa ut till exempel så är det ett pris vi är beredda att betala. Det betyder ju inte att man kan säga allmänt att folk tycker så här i Belarus. Men det verkar finnas, och det har funnits länge, alltså en växande känsla av att någonting måste ändras i det här landet nu. Och Belarus, fast det är väldigt annorlunda, man ska akta sig för att jämföra med Ryssland, men där tycker jag att det finns en likhet, och det är det att det har öppnats upp väldigt mycket annars. Alltså när människor reser och människor är en del av det globala samhället, man använder internet, man är liksom, folk har blivit mer språkkunniga. Vi har det som ett samhälle som har, och det är högutbildade människor, alltså den allmänna utbildningsnivån är hög. Så vi har ett samhälle som liksom har flyttat sig hela tiden lite närmare väst. Symboliskt, alltså de har ju inte, det här är ett förenklat sätt att säga det förstås. Men i varje fall så är ett samhälle där människor vet hur det funkar på andra ställen. Och så har vi en diktatur som fungerar exakt som den alltid har gjort. Och då blir det liksom en clash. Och där har vi ju sett, och det såg vi också under arabvåren, att diktaturerna är ofta väldigt sega. För att de har liksom hela staten och ett stort maskineri bakom sig. Och det är väldigt många vanliga människor som ändå är beroende av dem. Att det är ingenting som går att ändra snabbt.
Sanktioner, som Mikael sa, det har ju sällan haft någon effekt. I alla fall inte vad jag vet i Mellanöstern, utan tvärtom. Jag menar, när man försökte sanktionera bort Saddam på 80-talet så använde ju han sanktionerna för att för att liksom visa folket hur fientliga väst var. Och det är samma effekt i Iran, och på sätt så stärker det ju de här strukturerna. Det som kan förändra saker, tror jag, det är om på gott eller ont, det är om det är mekanismer inne bland staterna som är motståndare till diktatorn. Som i Egypten till exempel, när Mubarak föll, då hade han plötsligt visat sig att han hade militären emot sig, och då kunde han inte sitta kvar. Det ihop med folkets vrede gjorde att han var tvungen att avgå.
Jag skulle vilja lägga en fråga till min kollega Anna-Lena. Det är ju Putin är Al-Assads generösa beskyddare. Men vi syrier ser att Putin är typ bättre än Al-Assad. Det finns många syrier som tänker att okej, men vi hoppas att Putin är vår president. De menar att i Ryssland finns en del frihet, men det finns kända motstående människor som går ut i gatan eller i sociala medier och pratar mot presidenten, och det finns människor som kan fotografera dem. Men i Syrien, vi hade inte dina leaks.
Alltså det där är ju nog jätteintressant. För det, eller det som du säger, för det visar, det illustrerar ju så tydligt skillnaden mellan olika former av diktaturer. Att Ryssland är ingen demokrati, men det är ingen riktig diktatur. Det är inte som i Syrien att du verkligen liksom kan bli direkt skjuten eller torterad eller motsvarande om du öppet talar emot sittande makthavare. I Ryssland fungerar det helt annorlunda. Det är liksom, du kan få andra sorts problem, men alla får inte problem. Och det är väldigt liksom otyckligt. Alla ska bara känna lite att man ska vara på tårna, men det finns en ganska stor gråzon, har alltid funnits här, som nu visserligen krymper på olika sätt, men den är fortfarande väldigt stor. Och Putin har ju lite, han har balanserat mellan olika maktpoler, så han håller liksom hela tiden en viss zon som nu krymper hela tiden för oppositionen. Och alltså, ryska intellektuella säger ju till mig att det här beror ju på att de är så slarviga, våra makthavare. Det är ju därför vi har överlevt, för att de inte har någon ordning. Ja, det är nu en stor överdrift förstås. Men det finns en annan. Det finns på något sätt, hela traditionen här är annorlunda. Så den är väldigt hårt auktoritär. Många här har blivit skjutna eller gripna, torterade också. Och samtidigt så finns det en större gråzon än det finns till exempel i Syrien eller i många arabländer.
Det vore också intressant att höra vad ni säger om det finns ju andra sätt då att gå än att försöka frysa ut. Det finns ju, nu har vi ju inte Marianne Björklund här som är DNs korrespondent i Kina, men där har ju många hävdat, eller under lång tid, att ja, men om vi bara handlar med Kina så ska vi nog kunna påverka dem lite grann. Och det har ju blivit snarare tvärtom. Finns det några exempel på där den där typen av handelskontakter har ändrat på att den typen av kontakter kan påverka diktaturer?
På sikt tror jag att det finns en sån faktor. Man brukar ju säga att det spelade stor roll till exempel i Spanien när Franco-regimen började luckras upp. Ja, det var ju med hans död också förstås, hade med det att göra. Det var en väldig diskussion under 70-talet. Skulle man bojkotta Franco-Spanien eller inte? Vad var bäst för regimens överlevnad? Så det är en aspekt på det, men det finns väl inga, det går väl inte att bevisa.
Om man ska vara cynisk så tror jag att det där används som ett fikonlöv, att det i själva verket handlar om realpolitik. Kina är så starka handelsmässigt och ekonomiskt mäktiga, så omvärlden har inget val annat än att handla med dem och sälja sina varor till dem. Sen kan man brösta upp sig mot Nordkorea och andra länder liksom. Men jag tror att det mer har med det att göra faktiskt.
Nej, men det där är verkligen sant som Erik säger. Och det här får ju då Ryssland också, eller Putin får så att säga lida av det här. Att man är, Ryssland är en stark militärmakt, men man är inte en stark ekonomisk makt. Och det retar Putin och ryska ledare något så oerhört att man liksom, och de vet det själva, att de har inte liksom den tyngden, och det är det som gör dem så otroligt känsliga också, för att faktum är att Kina har ju mycket större friheter än vad Ryssland har. Alltså att Kina, det är först nu egentligen som man har mer börjat kritisera Kina, att länge fick de göra precis vad de ville.
Ett skolexempel är ju Saudiarabien som jag menar har ju ett som Margot Wallströms drar, medeltida system, statssystem, men som ju där USA inte sagt särskilt mycket eller protesterat särskilt mycket. Så medan andra länder, Iran till exempel, är de ju väldigt strikta mot på alla möjliga sätt.
Mm. För auktoritära ledare så är ju då, som ni har varit inne på här, kontrollen över den egna befolkningen är ju A och O. Men bortom det, vad kan man säga om deras intresse av att själva påverka omvärlden? Är det, hur viktigt är det?
Det är ju lite olika, tycker jag, med olika auktoritära ledare. Om man tänker på mitt område, så Ryssland har ju egentligen i sitt närområde vill man hålla kvar liksom sin kulturella och politiska och ekonomiska makt inom alla länder som har tillhört Sovjet. Men man är samtidigt men så globalt så vill man framförallt vara respekterad. Man vill att alla ska lyssna på Ryssland, alla ska respektera Ryssland, alla ska förstå automatiskt att, ska man liksom, att ni ska göra som vi säger i vissa frågor och sen gör vi som ni säger i andra frågor. Att Ryssland har inte liksom den här. Det finns inte sådana, som Kina har ju mycket starkare, tycker jag, global agenda. Alltså Kina vill verkligen liksom påverka globalt i hela världen. Ryssland är inte på det sättet lika globalt, utan man är mer inne på sitt eget område. Men samtidigt så är man otroligt känslig för att om, som vi vet, om någon går in där, om någon annan liksom börjar påverka, så är Ryssland väldigt känslig för det.
Det finns ju också olika grader av det har ju varit inne på allihopa här, grader av ledarskap och vilka medel man tar till. Jag tänker det var intressant att se Donald Trump, som ju inte var någon diktator, men han hade ju en förkärlek för män med mycket makt och sökte sig gärna till dem. Och han skrev bland annat famösa brev till Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Finns det något underförstått samförstånd mellan män som har den här typen av makt? Eller är de konkurrenter?
Jag tror att det finns. Jag råkade ju vara i Singapore när Kim Jong-un och Donald Trump träffades. Det var väl i juni 2012. Det var en helt sjuk tillställning det här. Alltså, Trump krälade i stoftet för Kim Jong-un. Han fick inte en enda millimeters eftergift i fråga om Nordkoreas kärnvapen. Som han påstod att han hade så otroligt fin relation med. Med Kim. Nej, men jag tror det finns en poäng i det där. De är naturligtvis konkurrenter, men det finns den här typen av politiker, eller de har ju någon slags luktsinne för det där. De sniffar rätt på. Jag menar Erdogan, Trump och den här typen, Orban och så där. De känner, utan att de har så mycket gemensamt eller ens gemensamma intressen, så känner de ändå att det här är min kompis.
Vi ska alldeles strax tala lite mer om hur man kan påverka auktoritära ledare.
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали, как и договаривались. Мы договорились об этом еще до очередного витка.
Det där var Vladimir Putin och Alexander Lukashenko i Sochi den 28 maj. Du lyssnar på Studio DN som den här veckan har ett utrikestema. En aktuell fråga just nu handlar ju om relationen just mellan herrarna, som vi hörde. Det är intressant, tycker jag. Anna-Lena, du menar ju att Putin inte alls kontrollerar Lukashenko. Hur menar
du? Nej, jag har inte sagt att han inte alls kontrollerar. Det är mer komplicerat än så. Eller det är egentligen inte komplicerat, det är egentligen ganska. Alltså, det är klart att Lukashenko är ju helt beroende av Putin ekonomiskt och politiskt. Belarus faller ihop som ett korthus ekonomiskt utan Ryssland, för att man är så beroende av den här billiga rysk rollen. Och samtidigt så är det väldigt svårt för Putin att liksom totalt kontrollera Lukashenko, därför att han kontrollerar ju själv sin egen säkerhetstjänst och sitt eget land och hela statsapparaten väldigt hårt, och det gör för det även Ramzan Kadyrov i Tjetjenien. Jag tycker att de liknar varandra ganska mycket. Fast Tjetjenien är ju en del av Ryssland också officiellt, medan Belarus är ett självständigt land. Men det som är Putins problem är att Lukashenko är ju väldigt självsvåldig, och han är som Boris Nemtsov sa det väldigt bra, alltså den dödade ryska oppositionspolitikern Nemtsov sa att Lukashenko är som en slavisk Gaddafi. Alltså han är ju på riktigt lite knäpp, skulle jag säga. Alltså, han är beredd att göra vad som helst. Och den här planen som han tvingar ner så är ett väldigt bra exempel på det. Och han mördar människor helt utan problem. Vilket vi också har många bevis på. Så det här... Putins problem är det att nu har Lukashenko blivit ett så stort problem globalt och internationellt att han överhuvudtaget är väldigt opålitlig och han ljuger och han pressar ut Putin och han kräver hela tiden pengar av Ryssland och lyckas med det väldigt bra. Han skulle vilja ha någon annan. Men Lukashenko är samtidigt otroligt slug och håller sitt land i en järnäve och kontrollerar precis allting. Och det är besvärligt för någon som kommer utifrån, fast det också är Putin, att där sen går liksom att ändra på saker. Och Lukashenko vet det här och han vet också att Putin vet att i det, till syvende och sist kommer han såklart att vara lojal med Ryssland. Men för att han ska vara lojal så vill han ha något gengäld. Och han är alltså en nedrig partner, Lukashenko. En nedrig, bunslug, gammal kolhåsdirektör som vet hur man gör det här. Därför är han inte alls så lätt att göra med för Putin.
Nej. Otroligt spännande. Ni pratade ju också tidigare om... tryck utifrån då och tryck inifrån. Och länder är ju också olika slutna, olika repressiva. Said, vad hör du från släkt och vänner på plats i Syrien om hur en diktator som är pressad blir ju ofta väldigt farlig. Vad tror du påverkar Bashar al-Assad?
Ja, vi i Syrien visste faktiskt från början att från början av revolutionen att al-Assad inte kommer att avgå på grund av att människor bara protester. Så därför började aktivisterna tydligt att dokumentera nästan alla protester, alla demonstrationer och hemska saker som regimen gjorde. Och för att visa världen att vi menade att titta, han är jättehemsk, kom och tvinga honom att avgå. Så inifrån skulle vi inte tycka att någon ändring kommer hända. Men när det gäller till exempel ekonomiska sanktioner som tillämpade på regimen, så det påverkar dem också folket. Men jag skulle definitivt säga att de påverkar regimen. Jag har arbetat i statliga nyhetsbyrån i Syrien och förstår hur när nyheterna kommer från myndigheterna, hur de formuleras. När regimen är pressad så vet jag, det är tydligt. Men det måste vara hårdare tryck. Jag själv har upplevt, jag har själv en upplevelse om hur världen kan påverka regimen. I början av 2012 hade jag varit i fängelse i en månad på två av regimens politiska fängelser. Och det känns då att man skulle släppas om bara efter några dagar efter att man hade hamnat i fängelse. Men under en viss period kändes det att processen bara stoppats. Att många kom in men ingen släpptes ut fängelset. Och när jag släpptes ut efter en månad och kollade jag nyheterna så upptäckte jag att den där perioden fanns mycket snack och prat om att al-Assad måste släppa fångarna, politiska fångar. Och det vill säga att al-Assad valde att inte släppa fångarna med icke allvarliga anklagelser, för att när han skulle bli tvungad att slippa politiska fångar så skulle han välja slippa de här som inte var mycket hotande. Så det är för oss att diktatorn kunde påverkas av världen, men Men tyvärr hände inte mycket senare eftersom världen, det visade sig att världen inte fortsatte trycka hårt.
Vad tror du, Erik, där som har bevakat både Syrien och andra länder i regionen?
Nej, men det var som jag sa förut att det måste ju finnas någon kraft inifrån. Jag menar, i fallet Syrien, skulle USA ha gått in med vapenmakt? Ja, förmodligen hade det behövts för att få Al-Assad på fall. Nu valde man ju inte att göra det. Och om det var bra eller dåligt, det är ju jättesvårt att säga. Men jag tror att det måste finnas, som sagt, strukturer inifrån och en kombination av det och svag, kanske någon form av ändå försvagad makt hos den här envåldshärskaren.
Jag tycker att Erik är inne på något viktigt, om jag får avbryta. Det måste finnas en opinion inne i landet, att man liksom vill ha en ändring. Och det här är något som är ganska... Det är besvärligt därför att det är ju svårt, det är väldigt svårt att veta vad människor egentligen tycker och tänker i en diktatur. Alltså eftersom folk är försiktiga och inte säger det. Och till och med Ryssland som då som sagt inte är en riktig diktatur. Så har man ju länge, det har ju funnits en sån här ganska slentrianmässig syn i väst av att någon av ryssarna tycker ju om sin Putin. De tycker om honom. Att det här är ju, det finns ingen, och det är väldigt få som demonstrerar. Och nu också när det här var det demonstrationen så får jag ju ofta höra att varför bevakar du de här demonstrationerna så i detalj? För det är ju bara sia så många som går ut. Och då tänker man inte på att om 40 000 människor i Moskva går ut, så är det 40 000 människor som är beredda att bli slagna, att bli gripna, att kanske bli av med sina jobb och så vidare. Att det liksom, att man ska liksom aldrig... Det är alltid väldigt svårt att veta hur trötta människor är på sin diktator. Men man ska liksom inte... Men att det kommer sakta och sakta hela tiden. Men ofta tycker jag att det kan finnas mycket som man inte riktigt ser först, att det kommer sen.
Sen är det ju den här X-faktorn också. Jag menar, jag har ju ändå jobbat med det här i, 30 år. Och de stora förändringarna, de såg ju vi förstås i POR inte komma. Murens fall och arabiska våren. Utan då satt ju, jag menar, BBC satt när... demonstrationen hade börjat i Egypten och sa att ja, men det kommer inte att hända någonting. Och det var ju väldigt insatta, duktiga folk på DN som satt och sa att ja, okej, muren faller, men i Tjeckoslovakien kommer ingenting att hända förrän efter partikongressen och så vidare. Jag menar, det är ju så att man ska ta det vi säger med en nypa salt.
Det är bra att höra. Mikael, vi ser ju också auktoritära tendenser även i Europa, i Polen, Ungern, Slovenien, Turkiet som ligger nära. Där har ju EU haft begränsad framgång med att pressa dem till reformer. Vad tror du att de styrande i de här länderna, om man tänker sig i Europa då, vad tror du att de lyssnar till?
Ja, nej, men det som du har sagt så här både av mina kollegor här, att det är de inre processerna som avgör. Jag menar, EU har ju försökt, till exempel med Polen och Ungern, men har verkligen misslyckats att påverka. Och de kanske har bromsat en aning i Polen i vissa avseenden när det gäller rättssystemet och så vidare och så vidare. Men det handlar ju om regimernas överlevnad på något sätt. Och jag menar, om EU skulle sätta hårt mot Kaczynski och Orbán, så till exempel genom att dra in ett antal miljarder euro i bidrag, då fanns ju risken för att det skulle kunna bli ett polexit eller något, att en avklippta band med EU. I de här länderna handlar det om, de har ju fortfarande val i de här länderna, så det finns i alla fall en chans att de röstas bort. Speciellt i Polen, i Ungern har han ju i författningen och valsystemet ändrats så att det blir svårare. När det gäller Turkiet så är det lite ännu mer komplicerat, för då är det, pratar vi om en regional stormakt som är samtidigt är medlem i NATO men som har allt närmare militära och ekonomiska relationer med Ryssland. Och så är Erdogan, så att han har då fängslat tiotusentals människor. Är det någon som kommer ihåg att det var för 10-15 år sedan så var det Turkiet jättenära att bli medlem i EU. Det känns ju som en fantasi idag. Ja.
Men det finns ju också länder som har gått från olika typer av repressiva system till att bli demokratier utan att det har blivit våldsamt, till exempel. Om man tänker på Sydafrika eller Chile eller gamla Sovjetunionen. Vad finns det några likheter mellan de här processerna?
När det gäller gamla Sovjet, så de länder som ganska fort, eller som på ett helt annat sätt än till exempel Ryssland och Centralasien, slog in på den demokratiska vägen. Så det var ju alla länder som hade varit demokratier, som hade ett demokratiskt minne, alltså de baltiska länderna framförallt. Vilket är otroligt fascinerande. Att länder som har haft demokrati tidigare, så fast de sen efter det har genomgått en sån här mangel av diktatur, så finns på något sätt den här liksom kunskapen kvar. Det är väldigt intressant.
Mm. Mikael, vad skulle du säga?
Nej, men du frågade om det fanns något gemensamt med Chile och Sydafrika eller Sovjetunionen till exempel. Ja, men det var ju övergångsperioder som var ganska långa i alla de här processerna. Varför de också blev relativt fredliga då, till och med i Ryssland, även om det sen följde en del konvulsioner med inbördeskrig i Tjetjenien och så vidare. Men jag menar, det var ju, Sovjet var ju på dekis så länge, men det var ändå den inre, det var ju inga yttre påtryckningar, även om Ronald Reagan påstod att han vann det kalla kriget eller rustade sönder Sovjetunionen, så var det ändå de interna sprickorna som gjorde att det föll. Och det var ju till slut så var det ju att det var olika fraktioner inom det härskande skiktet då, Jeltsin mot Gorbachev och plus de gamla stalinisterna. De motsättningarna gjorde att allting bara föll samman. Och i Sydafrika var det lite annat då, när Mandela valde att förhandla och avsvara sig i väpnat uppror och så vidare. Så att det där, ja.
Tunisien brukar ju hållas fram som ett skolexempel, med rätta. All rätt, tycker jag. Men nu är det ett litet land, 10 miljoner invånare. Om det har någon betydelse vet jag inte, men där gick man ju från en hård diktatur utan tvivel till en demokrati med alla tänkbara institutioner. Man har hållit val, islamistpartiet vann, de röstades bort, de accepterade det. Nu är det ju ett land som är verkligen på dekis ekonomiskt, så att det finns ju andra problem där. Men institutionellt demokratiskt har de ju verkligen lyckats där.
Men vad säger du, vad skulle det vara? Det är svårt förstås att säga på en kort stund så här, men vad är det som gör processen i Tunisien möjlig? Vad har varit?
Jag tror att det är lite grann som det var i Polen, utan att vara någon expert på det, men jag menar, det fanns starka institutioner, det fanns starka fackföreningar, det fanns intellektuella som var beredda att kliva fram och ta sitt ansvar och som hade ledaregenskaper. Flera av dem var islamister, kan man väl säga då, stod för politisk islam, men höll på det här demokratiska, så det var ju lyckliga omständigheter där, tror jag. Plus att det är ett litet, ändå tämligen etniskt sammanhållet land.
Sen tror jag att det är viktigt att man, den avgående gamla regimens företrädare, de får inte känna att de blir skjutna omedelbart om de lämnar ifrån sig makten, utan att det finns någon känsla av att de får gå iväg någonstans i fred.
Mm. Said?
Ja, jag tänker på Sydafrika som ett exempel, och som jag vet, eller jag förstod, att världen bojkottade Sydafrika, så spelade det en större roll. Jag tänker att världen måste lägga mer eller större insatser med att pressa på diktatorerna. Så det blir ett positivt resultat.
Jag tänker vi kan avsluta bara med att ta en runda här fråga till allihopa. Vad kan man lära sig av det här? Hur, vignetten för det här avsnittet var, hur påverkar man en diktator? Kan man, om man ska ge ett svar på den frågan, vad skulle ni säga då? Anna-Lena, vad säger du?
Man ska aldrig tro att man kan liksom omskola eller omvända en diktator. Det existerar inte. Det som man kan göra är att det finns många olika sätt att på något sätt försöka påverka. Om inte diktatorn, så själva utvecklingen i de här länderna för att göra det bättre. Och det finns ju inget klart recept här. Det är olika sätt. Ibland kan sanktioner hjälpa, som Said konstaterar. Ibland kan någon form av kontakt ändå brukar det vara bra att ha. Alltså många olika sätt, men det är nog bara så att det måste finnas en inre vilja i landet till förändring.
Mm. Erik?
Ja, det vi kan göra om vi tycker att det är fult och dåligt med diktatorer, och det gör vi väl, det är väl att jobba inom institutionerna och sen inte tro att det kommer liksom att ske över stora förändringar över en natt. Jag menar, Sverige har varit demokrati sedan, jag vet inte, när Gustav Vasas tid. Och ändå, och vi har haft fred och i 200 år och vi är liksom, ändå gnäller vi och tycker vi att vi har ett ofullständigt och jättedåligt samhälle. Så att, jag menar, man ska inte vänta sig några snabba förändringar.
Vad tror du, Said?
Ja, jag hade såna tankar sedan början av revolutionen. Det som jag tänkte på var att ifall världen bristade på al-Assad och han accepterade att göra en riktigt fri val. Men kommer vi att vinna? Jag menar, jag tänkte att det skulle vara hemskt att det blir ett riktigt fritt val och sen al-Assad vinner, eftersom människor inte hade hunnit lära sig om demokrati. Så jag tänker mig att man måste lära sig före revolutionen eller under revolutionen. Måste man lära sig om demokrati ifall någon dag kom människor till att välja riktigt, så man blir förberedd.
Mm. Utbilda befolkningen. Mikael, du får sista ordet här.
Ja, alltså, frågeställningen bygger på förutsättningen att på något sätt att världen med någon slags halvt om halvt automatik skulle röra sig mot mer demokrati på sikt. Här. Ja, men de sista åren är väl ganska nedslående i det avseendet. Finns det något ställe som har gått åt rätt håll i demokratisk mening? Nästan överallt är det ju mer och mer auktoritärt, mer och mer diktatur. Jag menar, Myanmar, bara som ett exempel bland många. Och för att inte tala om Östeuropa, Ryssland, Turkiet. Nu kanske Biden satsar lite mer på mänskliga rättigheter och demokrati. Men kommer det kommer inte rucka de verkligt viktiga allianserna som USA har i till exempel i Mellanöstern.
De kanske sitter och funderar på motsvarande fast åt andra hållet. Hur påverkar de oss? Stort tack för att ni var med idag allihopa.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Tack.
Imorgon handlar Studio DN om knarkets väg mot att bli lagligt och vem som tjänar på det egentligen. Lyssna gärna då. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog Paramedia. Jag heter Sanna Thorén Björling.